27 oktober 2016, det är det 22 avsnittet av den allsvenska podden, om man ska tro det vi har skrivit på Acast i alla fall. Ni lyssnar på Sportbladets allsvenska podd med mig Fredrik Jönsson, Per Boman och Robert Laul. Välkomna!
Tack!
Robert Laul säger ingenting. Men om ni tyckte det var jobbigt så ska ni ju lyssna på intervjun som Johan Flink har gjort med Henrik Larsson.
Du har ju ett otroligt kontaktnät och sådär. Bollar du med någon?
Det är möjligt att jag gör det. Ja.
Med vem då?
Ja.
Det tänker du inte svara på. Eller? Ja, jag frågar då. Vem... Du måste säga som de säger på i förhören. Du måste säga något för att du ska gå in på bandspel. Men svaret är... Nej, men vad fan? Är det ja eller nej? Ja, det känns ju... Väcker ju nyfikenhet. Skulle kanske ta med kamera nästa gång eller köra
du kan inte ha en kamera. Det kan du göra.
Nej. Nej, men då har jag nog inte så många fler frågor.
Nej, jag har ju också.
Är ni nöjda där? Tack så mycket. Ja, tack så mycket.
Tack.
Ja, Henke, tränare i Helsingborg, vill inte svara när Johan Flink ställer frågan om vem han bollar med. Robert Laul har varit ute på fältet mycket, det har du också varit, Boman. Det här är inget roligt läge.
Jag tror att Henrik Larsson är lite paranoid i den situationen han är just nu, och att han tror väl att när Johan Flink ställer frågan, bollar du med någon, då tror jag Henke ser framför sig en rubrik där det står Henkes krisplan, bolla med Frankrike, ja, eller vad det nu kan vara, liksom Erika säger man här. Att han då helt enkelt vill undvika en sån situation där han ser svag ut inför spelartruppen och inför staden Helsingborg och inför alla svenska fotbollsälskare, att han behöver ta hjälp från någon utifrån. Så det är därför inte han vill säga något namn, är jag ganska säker på.
Robert Laul säger fortfarande.
Men det blir extremt irriterande när någon är helt tyst. Och den där intervjun med Henke som jag har pushat för, den är ju helt surrealistisk när man lyssnar på den. För det är ju massa frågor liksom. Ja. Och han svarar verkligen inte.
Nej. Du har ju lavlade som förslag innan podden att vi skulle sitta tysta i en minut.
Ja, eller 50 sekunder. Men nu när de har räknat ut att det totalt är 50 sekunder.
När jag tittade på det här så var du typ tyst i 50 sekunder utan att säga någonting. Nej, vi var tvungna att köra den här först. Och den finns ju att läsa om man vill se, om man inte riktigt har och vill se fråga för fråga hur Flink håller på att prata om det, och det slutar ju med att han bara lämnar Henke.
Ja, han tackar för intervjun och går därifrån. Men Bomans teori där att han är rädd för rubriken där Henke tar hjälp av. Ja, det är möjligt att det är så enkelt. Så verkar det när man tittar på det utifrån. Eller också är det bara att han blir tjurig liksom. Han stör sig av någon anledning, som han kan göra på lite allt möjligt. Liksom. Jag har dem ett att göra liksom. Då ser han fan och svara. Ja, jag vet inte. Han lyckades ju i alla fall genom detta avleda uppmärksamheten från Helsingborgs problematiska läge till sig själv. Ja. Så sätt gör han det bra. Det är ju inga liksom rubriker om att Helsingborg inte har gjort mål på, vad fan är det, 4 matcher, utan nu handlar det om att Henke Larsson beter sig som ett stolpskott istället. Så att, jag menar, han tar ju pressen och lägger den på sina axlar istället. Jag tror säkert att han kanske inte just det här, vet jag inte om det var så utstuderat, men att hans målsättning med intervjun var nog att största möjliga mån styra undan från att det ska bli fler rubriker om Helsingborgs målproblem till exempel, för det är sånt som kan förstärka negativa bilder hos spelarna. Så jag tror han vill undvika just den typen av rubriker, och ja, han lyckades, han fick det ju handla om något annat.
Jag har bara gjort fåtal intervjuer med Henrik Larsson när han var spelare. Jag antar att du har gjort fler. Laul, har du varit med om något liknande?
Nej, det har jag inte. Han var ju, kunde ju vara liksom... Han är inte så tråkig som ryktet ändå, tycker jag. Blir det hyfsade frågor så kan han ge ganska bra svar. Alltså om han tycker frågorna är intressanta så kan han utveckla och svara ganska bra på dem. Men det gäller ju att han tycker det då. För att tycker han att frågorna är för tröka, eller att han tycker att han har fått frågorna för många gånger tidigare, då är han ju expert på liksom att demonstrativt visa det. Men om man liksom lyckas hitta frågor som han har ett intresse av att prata, så kan han ofta ge ganska intressanta svar.
Ett av mina första uppdrag 2012 när jag började på Sportbladet, det var, då hade just Jordan börjat liksom bli allt bättre och börjat träna med Högaborgs A-lag och sådär. Och Henrik Larsson hade fortfarande inte uttalat sig någonting om Jordan, hur han var som fotbollsspelare. Och då skulle jag som ung vikarie ringa Henke och fråga honom om hans son då, helt enkelt. Vilket jag kände var extremt läskigt på förhand. Jag trodde bara att han skulle byta av mig och be mig dra åt helvete. Liksom, att jag inte hade någonting med det att göra och att Jordan var för ung och sådär. Men då var han väldigt generös, Henrik, och berättade väldigt mycket om Jordan och var sympatisk och öppen och sådär. Så han kan ju vara det ibland också.
Men vad fick han för det av Per Boman? Ett par år senare så såg jag honom som farsa.
Exakt.
Så du har ju...
Och nu gillar han inte.
Men i alla fall...
Kan du räkna med att han håller käften helt om du skulle intervjua honom här nu? Han är till mötesgående här och ger en lång utförlig intervju för 4 år sedan, och du slaktar honom som förälder.
Han fick bygga upp en senare. Bra relation med honom.
Vilken ful vinkling av det. Det var det jag sa i våras om Jordan Larsson. Fan.
Ja, men vadå? Det är
ja, okej. Okay. Ja. Jag köper det.
Det är inte konstigt att vissa spelare vänder ryggen sen. Nej. Ett tag när Boman håller på.
Ja, fy fan. Det är för jävligt.
Den där sågningen av honom.
Nya generationens journalister.
Jag vet, vi ska inte vara på det. Men jag kommer ihåg den podden när Laur sitter och vänder orden du pratar om. Så att det istället låter som att du såg honom som pappa, vilket du inte gjorde.
Om ni vill lyssna på det, så var det efter Hammarby hade slagit Helsingborg med 5-1 eller vad det nu var, ja. på Tele2 Arena i våras.
Det var i våras någon gång. Nu är kanske det konstigt att vi börjar med Helsingborg. Jag vill inte börja med ett annat Skånelag, med tanke på att det har gått 27-28 omgångar.
Ja. Men vi kan ju säga det att vi släpper Helsingborg där, för att när vi spelar in det här innan deras ödesmatch mot Djurgården, det kommer ju bli en jäkla rysare för Helsingborg om de förlorar där, för att då är ju Gävle verkligen nära.
Ja, exakt. De har ju bara spelat 27 matcher. Malmö FF har emot spelat 28 matcher. Leder allsvenskan med 7 poäng, vilket är ointagbart för både Norrköping och AIK också för den delen. Och det gör att man är svenska mästare. Vilket egentligen inte är en stor bomb eller en överraskning, med tanke på att alla tippade ju Malmö som svenska mästare.
Ja, men du måste ju ändå på detta med lite mer energi när de har vunnit allsvenskan.
Jag måste få prata klart.
Kom igen nu, programledaren. Du får liksom pumpa upp där. Sjung en MFF-sång. Ge oss en jingle. Gör någonting. Alltså, de har ändå vunnit allsvenskan nu, Boman. Vad säger du?
Nej, jag håller med.
Men jag har inte ens kommit till punkt innan ni avbryter mig. Nej, men det är klart som fan att de ska få beröm för att de gör det på det sättet som de ändå gör det till slut. För att jag kommer ihåg, jag satt och pratade med han vdn. Jag drog det i tv-sändningen när jag och Laul stod och pratade om hur det var i början med Allan Kohn. Laul till exempel satte press genom att skriva att han skulle bara sätta ut konerna, och det var det ena med det andra. Men att de ändå gör det på det sättet de gör. De säljer en skyttekung, de kollar liksom marknaden, om de ser att de har råd att släppa honom och ändå vinna. Rosenberg tar en annan roll. De har problem med Ado från början av säsongen och ville spela med Lewicki, sälja Ado, behöll honom, han blev en nyckelspelare. Jeremejeff har kommit in och gjort sitt, och de andra spelarna funkar liksom. Och det, jag tycker ändå att det är ändå värt att ge dem ett jävla stort beröm, även om de var favoriter att vinna liksom.
Ja, nu fick vi en hel jävla guldanalys istället. Ett sprudlande på här, men vi får väl vara nöjda med det då. Ja, det är inte mycket att tillägga.
Nej, jag har en sak att säga som säger någonting om vilken förlorare jag är jämfört med Malmö FF och den kulturen som finns där. Ja, men när jag tänkte på matchen mot Falkenberg, då började jag känna att det kan nog gå illa för Malmö. Det är så många spelare borta och Falkenberg har liksom, de har ingen oro överhuvudtaget. De kan bara spela ut och göra sitt bästa, och det är mycket folk. De tycker att det är kul att spela liksom. Ja, hade jag varit Malmö-spelare så hade jag känt fan, här, vi kanske tappar det här nu. Alltså, Norrköping kommer slå Elfsborg borta, och vi har en massa unga juniorer i laget som de klarar inte. Det såg vi mot Landskrona, det såg vi mot Östersund. Vi är för tunna liksom, det blir jobbig match. Och så går de ut och gör liksom 1-0 efter 50 sekunder liksom via Svanbergs fantastiska framspelning, och överhuvudtaget bara kör över Falken med fullständigt. Och det säger någonting om den extrema vinnarkulturen som finns i Malmö FF, och det här med att man inte överhuvudtaget är, man bryr sig inte om den typen av saker. Och det jag tror är en viktig grej, att man har så många egna produkter och talanger i laget som har vuxit upp med det sen de var små liksom. För att i Malmös ungdomslag så ska man ju alltid vinna allting, såklart, att det bara, man bara räknar med det.
Men bryr sig gör de nog, tror jag, för att jag menar, efter det här katastrofala magplasket mot Östersund och emellan Falkenberg-matchen så tog väl, om det var Rosenberg, initiativ till ett möte då, att det här för dåligt, det här kan vi inte acceptera. Så att bry sig gör man ju, man ser ju till att göra någonting åt det, och då kanske vi inte lägger så mycket vikt vid det. karriär, det där är bara snack, men det betyder nog en jävla massa, och det är väl snarare det som är signifikativt för Malmö, att de tar det där snacket liksom. De äldre och som har varit med kliver in där och så här kan det fan inte se ut liksom.
Exakt, men har de tagit det snacket till en annan klubb, så tror jag att vissa unga spelare hade kanske känt att det var ännu jobbigare för att någon har tagit snacket.
Ja, det är möjligt.
Så jag menar, i Malmö verkar ju fått växa av det liksom. Absolut. Men framförallt så var det en, så vill jag bara en målande beskrivning av mitt minuspsyke i livet som skiljer sig stort då från.
Och sen när man möter Falkenberg då, som nu har man ju haft rätt målglada matcher mot dem genom åren, Malmö, men om man tittar på tabellen så har de ju bara tagit 10 poäng, så jag förstår vad du menar med dålig när du helt plötsligt rejäts Falkenberg som ligger sist i tabellen.
Ja, jag satt och tänkte att det här blir tufft för
Malmö. Men du har ju rätt i det här med vinnarkulturen, för att jag vet att jag var nere i, kommer inte ihåg vilket läge det var, men jag pratade med ett gäng som spelade ungdomsfotboll i Malmö som var typ 16-17 år, och man spelar ju i åldersgruppen över oftast, för att man är för överlägsen i den åldersgruppen som är i området där nere. Och man är van vid att vinna, och man, det finns i en från långt, långt tillbaka. Så det är likadant att när Svanberg kom upp så har han ju det i sig. Han gör ju en kanonmatch igår. Jag kan tänka mig att Teddy Bergqvist är det likadant, och de som är i A-laget och fostrade i Malmö har det exakt likadant. Så det är klart att den vinnarkulturen är ju extremt, extremt viktig, och att man går ut och gör det mot ett Falkenberg utan problem, och man pratar efteråt om hur duktig man är. Jag såg citaten som du hade från Brorsson och Rakip, och där man pratar med självförtroende att vi är så här stora och vi kommer bli bättre. Det är liksom, okej, man kan tycka att det är kaxigt, men man har tre guld på 4 år, man har 4 guld på vad blir det, 7 år eller 6 år. Så det är inget snack om saker. Man har mest pengar på banken, och man liksom, man har ju rätt att vara kaxig, och man gör det väldigt, väldigt bra. Så att jag, alltså på så vis är man ju extremt imponerad av föreningen och även företagstänket som Malmö har med försäljningar och balanserna, hitta spelare, utveckla produkten och spelaren för att man ska få bättre betalt. Sen är det klart att man kan inte hitta, man hittar inte en Isak Thelin varje säsong och tjänar de enorma pengarna, men jag tycker ändå att man gör det bra.
Ja, men man hittar en Jeremejeff istället, så ja, att det är klart att det är så. Jag har hamnat i debatt här idag om huruvida den här seriesegern var överlägsen eller inte. Jag hävdar ju att Malmö vinner det här allsvenska guldet överlägset. Jag kan inte få det till något annat. Man i praktiken avgör allsvenskan i 26 omgången. Och sen definitivt avgör den i 28 omgången. Innan 28 omgången är färdigspelad. Och dessutom, tittar man på inbördesmöten, topp 4 lagen, så har ju Malmö vunnit 5 av 6 matcher där. Och då räknar man med skrivbordsmatchen där, så mot IFK Göteborg, även om man tar bort den och säger att den ska sluta 0-0 då, så är ju Malmö helt överlägsna inbördesmöten, Norrköping, AIK och IFK Göteborg. Om inte det är överlägsenhet, så vet jag inte vad det är. Det är att när Malmö tappar sina poäng mot J Södra och Östersund och allt vad det har varit, de har Sundsvall, de har tappat. Ja, alltså det är ju snarare alltså, de har ju förlorat sina matcher på nonchalans snarare än bristande skicklighet. För att hade de här lagen som de har förlorat mot verkligen varit bättre än Malmö FF, så hade de kommit mycket högre upp i tabellen. Så att det ligger ju närmare till hands att Malmö faktiskt skulle ha vunnit den här serien med ännu mer än vad de kommer göra. Så att jag tycker att det är en överlägsen serieseger.
Ja, de kan ju slå rekord också liksom. De kan ju slå poängrekord, så bara det visar ju på att man är på väg att göra en extremt liksom överlägsen säsong.
Sen det är klart att det kanske är fult att väga in, för att det drabbar ju fler lag, men man måste väl någonstans även väga in att det är en ny tränare som kliver in. Han förlorar 2 av de 3 första matcherna. Det kan ju också bero på att det tar lite tid att sätta ett lag. Hade man haft en tränare som hade varit varm i kläderna, så hade de förmodligen inte haft den starten, och då hade de ju vunnit serien ännu mer överlägset.
Ja,
så att säga.
Så är det.
Definitivt. Det ska bli extremt spännande. Jag har ju sagt det tidigare på podden, att se vad som händer med det här lagbygget under vintern och hur de kommer se ut. För att jag tycker att det är jättetråkigt att vi inte har ett lag i Champions League och i cupspelet överhuvudtaget för svensk fotboll. Jag hoppas verkligen att Malmö kan ta sig dit.
Ja, men 2016 kan vi stryka under en gång till, det har varit ett svagt allsvenskt år. Ja, men det har du till
det ville Kalle faktiskt inte svara på. Jag tror att Robin Laul säger att det är ett svagare 2016, 15 och 14. Han sa att det får Laul stå för, vi tar inte det vidare.
Ja, du säger, han hade ju gått, hade han verkligen tyckt att det var ett fantastiskt fotbollsår, så hade han ju gått emot. Så att det tar jag som att jag har
det
rätt. Ja, precis, att du har rätt i det. En till grej jag tänker på, det är ju alltså det historiska avtrycket med det här guldet, det är ju siffra 19, det är att de är mästarmästare nu. Nu är det ingen snack längre.
Bäst i tiderna är man nu.
Ja, visst är det så. Och när man tittar på hur andra klubbar, eller vi ska väl hålla oss till supportrar till andra lag reagerar, som är lite intressant, och så förstår jag att man i IFK Göteborg tycker det här är jävligt bittert. Fan, här gick Malmö och tog det 19:e guldet. Men jag tycker det blir lite löjligt, måste jag ändå säga, när typ så här AIK-supportrar och så här är jättebittra på att Malmö har tagit sin 19:e guld. Jag menar, hur långt efter är AIK och Malmö? Alltså, de kommer ju aldrig någonsin under allsvenskans historia komma i kapp Malmö, och det är ju massa lag, det kommer väl inte Hammarby, Djurgården, inga av de här kommer göra det. De är så långt efter, så att det handlade väl snarare om liksom att försöka så här se och lära om Malmö FF. Vad gör de bra? Jag menar, ta Zlatan till exempel. Det är många som inte gillar Zlatan, men vi måste ju ändå vara överens om hur otroligt viktig han är som förebild för unga svenska fotbollsspelare, vad han betyder för svensk fotboll. Lite är det samma är det med Malmö FF, att de är så långt före många andra lag, så där går ju liksom inte att sitta och gnälla. Det har ju ingen relevans liksom. AIK har vunnit allsvenskan 3 gånger efter kriget, eller vad fan det är liksom. Alltså, då är det klart att de är allt för långt efter för att känna så här, fasiken, vi är nära att ta Malmö FF nu. Alltså, de är ju väldigt, väldigt långt före.
Du skrev en intressant grej där om att du tycker man kan jämföra det här, alltså Malmös segertåg de senaste åren, med den här dynastin som Blåvitt hade tidigt 90-tal. Om man jämför det till exempel med Djurgårdens där år början på 2000-talet, hur långt efter är det som Malmö gör nu?
Ja, alltså det är ju efter rent i antal guld och Djurgården gick ju aldrig till Champions League heller. Det gjorde både Göteborg och Malmö då. Nej, så jag tycker inte Djurgården riktigt kan jämföras. Dessutom Djurgårdens 2005-guld där, det var så konstigt. Det kom liksom utanför allt. Den här dynastin hade liksom tagit slut, och så lyckades de ändå vinna guld 2005.
Den nya truppen,
alltså, men däremot så har du ju Malmö FFs eget 70-tal liksom. Jag menar, det var ju Malmö FF. Blåvitt låg ju bakom Malmö FF där. Det är ju under 80-90-talet som Blåvitt springer om Malmö.
79 var finalen för Malmö, va?
Ja, Europacupen. Men det är ju 80-90-talet Blåvitt springer om Malmö då i antal vunna guld. Nu har ju Malmö gått tillbaka här igen och tagit kommandot kring det igen. Så det är väl mer relevant i så fall att jämföra Malmös egen dynasti på.
Ja, men det är svårt ändå. Man tänker att man tycker att Malmö har varit extremt bra de senaste åren, men det är svårt att sätta i sitt sammanhang just nu liksom. Jag hade inte tänkt på det, på att utmana Blåvitt, för det är alltid känt så långt borta att något lag hade kunnat haft sån extrem dominans. Men när man tänker på det, så har de resten nu, alltså vad hade Blåvitt, 5 eller 6 i rad?
Ja, de vinner ju 90-95 va, med ett undantag, och så vinner de 96.
Ja, just det.
De vinner 5
mellan, va, 92.
Ja, precis, va. De har alla utom 92, så vinner de. Vinner 96 och sedan 2-97 och sen tappar de ju. Men de är ju även med i Champions League där, och det är ju. Men det är lite det jag menar liksom, och då sitter det 8 andra klubbar liksom och är jättebittra för fasiken. Nu kommer Malmö för oss här igen liksom. Men Malmö är ju enormt långt för dem. Enda som kan liksom jämföra sig med dem är ju historiskt då IFK Göteborg liksom. Resten av klubbarna, de får ju liksom knyta näven i fickan och bara jaga i kapp med en jävla bit.
Måste vara oerhört tungt och blåvitt att missa den här chansen för 19 guldet
förra året.
Där de ändå verkligen var i förarsätet. Den här matchen borta mot Djurgården, så pissar de bort det och så vidare. Alltså det var,
du är där och så nära 19. Och sen tar Malmö 19 nu. Men de ekonomiska musklerna med så mycket bättre trupp. Och säljer sin skyttekung för typ 30 miljoner samma säsong. Liksom.
Men det var ett sliding doors-ögonblick för Bovit där ju. Ja. Liksom, man missade den chansen helt enkelt.
Det känns ju lite som att det är svårt, förutom när vi pratade igår, jag och Laul, om att det känns som att AIK kan ha någonting trevligt på gång. Nu försvinner ju i och för sig supertalangen Alexander Isak om ingenting märkligt händer under vintern. Men annars har de ju...
Men det ska ge dem i så fall också en plattform att bygga på. Men jag menar, ska AIK som ju håller med... De har ett bra läge att komma ikapp här i det korta perspektivet. Alltså, och utmana om guldet nästa år och så. Men för de här klubbarna, för AIK, för Blåvitt och alla andra, så handlar det om att bara ta sig till spela Europa League till att börja med. Liksom, och hämta in lite pengar den vägen.
Apropå,
då kan man ju börja närma sig.
Apropå jämförelsen mellan Malmö FF och AIK, jag fick en mail om att det är vi som journalister som har hetsat om Alexander Isak hela tiden, och att de tyckte att andra lag har uttalat sig liksom elakt om honom och sådär. För nu var det flera Malmö-spelare som igår sa att Svanberg var en större talang och sådär, och att kommer bli en bättre spelare, men det gör de såklart ofta för att det är ju deras egna spelare. Och det var ingen provokativt ställd fråga till dem, utan frågan som ställdes var till exempel, är Svanberg lika bra som Isak? Och då var det Malmö-spelarna som själva sa att nej, han är bättre. Så man vet då att det var inga provokativa frågor som låg bakom Malmös hyllning av Svanberg. Och han är ju extremt stor i den klubben, alltså. De tror ju extremt mycket på honom. Och hade han spelat med, så är det inte omöjligt att han hade kanske kunnat visa upp nästan lika mycket som Isak i alla fall.
Får se, det ska bli kul sen nästa säsong. Men det är lite som vi var inne på igår, det är svårt att lägga fram han, att han ska spela med en säsong när man vinner och ändå gör det så pass bra om man har den truppen med de spelarna. Men ja, han blir orolig att följa framöver. Teddy Bergqvist också. Så jag, han har inte utmärkt sig på samma sätt, men
han var glad igår i alla fall. Han sprang runt och skrek mycket, så det var,
men det ska bli.
Du var ju på guldfesten här. Mm. Ge oss vad hände?
Ja,
alltså vann kapsylen.
Anton Tinnerholm var riktigt igång, riktigt okay. igång på ett kul och generöst sätt. Men när jag var på
han var dyngrak alltså.
Ja, vad säger du? Marcus Rosenberg var ju speciellt när han gick ur spelarbussen i bar överkropp, guldhatt och en bara en öl, en sån här grön liksom, så här köpt i Danmark öl, smuggelöl i handen liksom. Nej, men jag var uppe i guldfesten. Framförallt så kom vi först, alltså det märks att Malmö är vana vinna vid guld, för det stod tre stycken supportrar och väntade på laget vid stadion när de kom fram liksom. Det var liksom ingen klang, det var ingen så torgfest direkt. Nej. Men det är också för att det var svårt, ikväll ska de ha en ordentlig fest, men det var inga spontana glädjeyttringar på stadens gator sådär. Men sen på den här nattklubben Hipp så var det ett jävla dag, måste jag säga, och det var kul att hela truppen kom dit och firade med fansen. Det tycker jag att de ställer dem upp på ett bra sätt. Så det var en jävla varm kväll i Malmö.
IFK Norrköping blir tvåa. De förlorar fyra av de fem sista matcherna. 2014 så vann man väl typ de fyra av de fem. Gick upp och vann guld 2015. Nu förlorar man fyra av de fem sista 2006. Betyder det att man är på väg neråt? Kommer det bli en... Är det en andra plats för Norrköping nästa säsong, eller kommer man vara sämre?
Ja, men det tror jag. Sen får man väl titta på vad är det för matcher de har då. Men här hade de i alla fall i år då, kanske de hade förra året också. Men de hade ju både Malmö och AIK är väl med bland de här fyra matcherna. Så hade de en match mot som där Djurgården gjorde det otroligt bra också, som jag såg på Östgötaporten.
Och sen Älvsborg borta också, så det är tuffa
matcher. Så att det var ju tuffa matcher, och de är ju inte lika bra som de var i fjol. Det är ju bara att konstatera, de har inte en lika bra trupp. De gick nog på framgångsångerna lite längre än vad man egentligen kunde begära där. Det finns ju ändå liksom någon form av ryggrad kvar där genom Andreas Johansson och Daniel Sjölund, och de är extremt viktiga. Och de här framgångsångerna levde ju kvar tills de dog helt, och det kan man säga var det som hände också.
Sen har vi pratat om att folk kommer in, och vem som helst kunde nästan komma in, och med självförtroende så bara rullade det vidare. David Moberg Karlsson, Sebastian Andersson, Kalle Holmberg och sådär. Nu så kommer man till nästa säsong med inte ett guld i ryggen, och det blir ju andra saker, så det blir intressant att se om man kan ha kvar den där liksom farten och fläkten och självförtroendet, att allt faller så naturligt. Liksom.
Ja, men de är ju fortfarande ett jävla bra fotbollslag, det ska vi ju inte ta ifrån dem.
Men
jag menar, även IFK Norrköping måste ju komma in i en svacka av olika anledningar, va? Och den har ju varit djup.
Jag tänkte på en sak kring IFK Norrköping. Det var det att när Jens Gustafsson hade sin, han var liksom i toppen av berget när det gick som bäst i mitten av sommaren, så fick han väldigt mycket beröm för att han är en ganska varm människa som gärna pratar med spelarna, som har en god personlig kontakt med alla och ser alla i truppen och sådär. Och då fick han väldigt mycket beröm för att han var en sån, så att säga, fin medmänniska, att han bryr sig mer om kanske relationer än resultat ibland liksom. Och att det var ett framgångsrecept. Sen nu, när det gått lite sämre den senaste tiden,
då får han
det kastat i ansiktet direkt, och att fan, det här är ingen jävla, det är inget jävla dagiskt här liksom, ställ lite krav för helvete. Har jag sett ibland av vissa Peking-fans jag känner, men också sett lite på sociala medier och sådär på olika sätt, och via mail jag fått, att folk tycker att han är lite för mjuk då. Och jag kan störa mig lite på det ibland, att man plockar vissa positiva egenskaper hos människor. Då är bara det bra när det går bra. Och när det går dåligt så är man själv lite en jävla tönt liksom. Ja. Och jag kan störa mig på det ibland. Jag tycker att har man skaffat sig Jens G, ja, då får man ta Jens G som han är när det går bra och när det går dåligt liksom. Nu tror jag att liksom en majoritet står bakom honom, men jag ändå märkt det, att det är liksom många som tycker att det är någon slags, det här är ingen daglig verksamhet liksom, om Elias ska spela om liksom matchen mot AIK, vad fan håller ni på med? Alltså sådana grejer, att då ser man ner lite på det här varma hos Jens G. Men jag tycker att man får vara konsekvent. Har man hyllat innan så får man tycka att det är bra sen.
Men var de kommer komma upp i 60, 59, 62 poäng någonstans, Norrköping?
Det är ju
det så kallade guldsnittet någonstans.
Nu sitter vi kanske lite negativ här, men de har ju ändå gjort en fantastiskt bra säsong.
Ja,
alltså, det är ju inget snack om saker. Absolut. Men man måste också kunna lämna ut lite sånt. Och man får ju lite sådana tankar när man ändå ser att de har avslutat så här segt, att det där kan ju kanske inte bli, det blir inte samma, förmodligen inte samma fina flyt på våren som det var den här säsongen. Men det kan man, jag kan ju ha jävligt fel också. Kanske går fantastiskt på under våren igen. Liksom.
Men, sen, ja, men sen tror jag också att Norrköping, vi tittar kanske på det att det är ingen press på Norrköping och så, för det är ingen som förväntar sig att de ska göra det. Men jag tror nog ändå att de själva sätter någon press på sig. Jag tror inte Andreas Johansson och Daniel Sjölund är nöjda liksom med att vinna allsvenskan ena året och inte vinna allsvenskan nästa år. Jag tror de har varit heligt förbannade över de här förlusterna som har gått emot dem, för de vill vinna matcher och de vill vinna serier. Så fungerar ju professionella fotbollsspelare på den nivån de två är på. Så jag tror nog att de har nog haft en press på sig själva att de ska vinna de här matcherna. Vad fan, inte fan är de nöjda med det här.
Jag har en sak att säga om Allan Kohn. Jag glömde säga bara att jag har läst nu i 5-6 artiklar att Allan Kohn berättar väldigt tydligt flera gånger i rad att han inte läser tidningar. Och när någon gör väldigt mycket, berättar för alla som inte frågar om det, att de inte läser tidningar, så får man ju intrycket av att de är besatta av det som står i tidningar. Det fick man ju intrycket av i början av säsongen där, men när han ringde upp Olof Lund och skulle förklara sin taktik och sådär och så vidare. Och jag menar inte så här, det här gamla trötta journalistgrejen att de är intresserade av det vi skriver ändå, för det beror inte om. Jag menar bara att jag tror bara att Allan Kohn är ganska mån om, och han är ganska, det är ju alla människor, men jag tror att han kan vara ganska fåfäng helt enkelt. Om det är någonting Erik Hamrens han har över sig, så tror jag så att det är den, så är det liksom kontrollen av bilden av sig själv helt enkelt. Så jag tror visst han läser tidningar även under säsongen faktiskt.
Det är lite svårt med tanke på att AIK spelar ju mot Häcken några timmar efter att vi har spelat in det här, så det är mycket möjligt att AIK och Norrköping har lika många poäng.
Ja, det tror jag de kommer ha, för att jag kan, alltså AIK och Häcken, Häcken kan inte vinna en sån match. Kanske får checka upp det här, men det känns bara så att de kommer till Friends och Häcken.
Så skiter det
sig. Nej, men de är sånt mentalt underläge. De är sån brygga där, de tar inte kampen och ja, jag har bara den bilden av när jag har sett AIK. Jag tycker alltid de kör över Häcken i alla fall på hemmaplan.
AIK är ett lag som definitivt ska ha mycket beröm för sin säsong. Släppt in minst antal mål, förlorat minst antal matcher och gjort det väldigt, väldigt bra under Rickard Norling. Gjorde väl också bra under till viss del under Alm också. Vi har ju haft den här diskussionen. De kanske hade gjort likadant om Alm hade varit kvar. Men i alla fall, Norling har gjort det väldigt, väldigt bra. Man kommer ju förmodligen två. Om man ser till att man har det här mentala mer positiva än vad Norrköping har. Så då kanske man går om till slut.
Ska man peka ut en sak som är verkligen det här som gjorde att AIK vände säsongen, så är det ju att faktiskt formationsbytet och hur bra det funkade under Norling och hur taggad han verkar för att köra det här Torino-systemet som han håller på med. En annan sak som också måste nämnas är att AIK alltid förlorar varje gång de har chansen att närma sig. Och varje gång de har chansen att påverka guldstriden på riktigt, så tar de inte den. Hemma mot Malmö, bortom mot Malmö, nu mot Norrköping, bortom mot Blåvitt. Så AIK är ju experter på att se bra ut när tills det bränner till liksom. Och det är väl bättre upp.
Ja, men det är väl lite tvärtom där. Du jämförde en vinnarkultur i Malmö som någonstans sitter i väggarna där, som har byggts upp under år av segrar. En sån vinnarkultur finns ju inte i AIK, utan där är det mer att man försöker lägga på det utifrån via supporterhåll, att det enda AIK ska stå för egentligen är ju att vi ska vinna någonstans. Det funkar, jag tror i alla fall inte att det fungerar riktigt så.
Ja, det funkar utan, en gång, 2009.
Ja, men liksom vinster byggs av vinster, och vinster byggs av de spelarna och ledarna liksom som leder laget till segrar. Då bygger man upp det där. Det är svårare att bygga upp det från andra hållet.
En verkan.
Genom att kräva det utifrån liksom. Det går inte. Jag får inte ihop det i alla fall.
Jag håller med. Men en väg kan ju vara att de har fått en väldigt mycket bättre akademi de senaste åren, som Malmö har. Att man då på det sättet kan bygga unga människor som är vana vid landslagsspel tidigt, som är vana vid att vinna allting i junioråld och så vidare. Det kan ju vara någonting.
Tittar man på i år, så är det väl AIK och Elfsborg som dominerar de här ungdoms
Hammarby bättre än tidigare också.
U18, U19 där. Jag tror att Elfsborg har lag i alla finaler, va? Mm. AIK hade ju två eller någonting och Hammarby vann någon. Jag kan inte exakt.
Man tror det sitter bittra för den här AIK-straffen som inte kom mot Malmö på bottenplan och en skrivbordsseger
jag tycker att det
jag bara frågar.
Ja, det är nog många
för mig är det där ett förlorarbeteende liksom, hålla på. Så jag tror att det där sätter sig liksom, när ordförande som de gjorde och allt vad fan det var, Segui och Grundström på den nivån liksom, kliver ut och bara gnäller om att domarna skaffar glasögon. Det är för mig ett förlorarbeteende. Vad leder det till? Vad får du ut av det? Alltså möjligen att du får domarkåren emot dig.
Jo, men vad väntar man sig?
Undermedvetet sätt.
Ska folk tycka synd om en då, eller? Ska de andra lagen säga, men ja, det är lite synd. Alltså, det blir konstigt, alltså, jag fattar inte.
Letar man inte oftast, jag satt och lajvade 4 matcher igår. Och det första som börjar diskuteras från någon, det är att det är en Ekberg från Bjärred ska döma i Borås. En skåning ska döma i Borås.
Jo, men det är det jag säger. Det är
alltså
det
folk
är...
liksom så börjar skriva direkt att liksom börja med teorier och bara hitta liksom problem.
Ja, men det är ju ett förlorarbeteende. Det jag säger, vad kan du påverka? Jo, du kan påverka din egen del, dina egna insatser, ja. det du kan göra. Du kan inte påverka det här med domar. Nej. Och sånt liksom. Och lägga all denna energi på det. Det leder inte till någonting gott liksom, utan du ska lägga energin på det du kan påverka. Jag är övertygad om att spelarna i laget och Norling och så här fungerar inte, de fungerar inte på riktigt. Nej. Samma sätt. Man, de rycks säkert med lite grann när reaktionerna inifrån klubben, från klubbens högsta ledning är så liksom att vi har domarna emot oss. Alltså, det är ju inte bra om spelarna går ut och tror det.
Så får man säga också att sportskapet är väl irrationellt också. I sin grund att vi vill ju ha de känslorna också. Det blir ju ofta snackisar som är intressanta.
Alltså, för mig spelar det ingen roll, de får gärna ha de här. Men jag tror ju att det är kontraproduktivt. Jag tror att det är ett förlorarbeteende. Jag tror att de förlorar i långa loppar på det.
Det blev en diskussion fram till att alla kom fram till att Ekberg var den som visade ut Levicki för Malmö mot
det var också.
Då kände man att han håller nog inte på.
Ja, men det var också Ekberg som gav straff till AI mot Helsingborg när Sauli Väisänen fick en straff efter att ha typ plogat sönder.
Men det blir ju ofta den där, jag håller med dig om att fan, försök att se till att göra det på planen innan, och sen om det är något helt horribelt, då tycker jag att men jag håller med dig om
ta en sån som Zlatan liksom, som ändå är våran mest framgångsrika spelare i det här landet. Jag menar, du har inte många minnesbilder av att Zlatan efteråt eller går runt och gräller på domar eller
han
gräller på domar liksom.
Ett hårt i Frankrike en gång.
Ja, det var väl, men det vad du kommer ihåg liksom. Du har något enstaka exempel liksom. Det har inte varit hans grej. Han har skickat bollen i mål istället.
Och det var mest som att han ville gå på en hatattack mot hela Frankrike som land också.
Det kändes spontant.
Ja, men det är ju en poäng, för att han har ändå spelat hela sin jävla karriär, och när du drar upp det så kommer jag på ett läge liksom. Så att,
det är klart, det blev ju en inrikespolitisk fråga i Frankrike, så att det är klart det.
Men det är klart att när ligans sätta stjärna går ut och såg ett helt jävla land, så är det kanske inte så konstigt. Nej, men jag tyckte ändå i AIK, nu går vi ju, nu hoppar jag lite här mellan lagen och plockar fram och tillbaka för att få lite känsla.
Ja, men hoppa tillbaka till Malmö då, för vi har tagit upp det mesta förutom, men vi kan väl ta in supporterbiten också. Jag nämnde det i min krönika där, jag fick titta lite på det. Alltså, Djurgården är ju kända för att vara de som sjunger högst och mest och längst i alla lägen. Liksom Hammarby är laget som plockar mest publik, och AIK är ett av lagen som har fantastiska, välarbetade tifon och så vidare. Malmö har egentligen ingenting av det, men när jag satt liksom och försökte sammanfatta Malmö FFs supporterskap, så landade jag liksom att där finns ingenting som har påverkat negativt på något sätt. De har varit ett rakt igenom på alla sätt villkorslöst, undantagslöst positivt stöd för laget hela året.
Får jag begära replik här? jag håller ju med till Laul här till 95%. Ja. Men det finns också en konflikt som pyr i Malmöleden mellan, kanske, jag ska inte säga, man kan nog inte generalisera vilken ålder det är på de olika grupperna, men det finns ju en ståplatsläktare då där folk är väldigt intresserade av pyroteknik och som gärna företräder den linjen och tycker att det är viktigt liksom. Och så finns det en delar av sittplatsläktaren som är alltså nästan fanatiskt emot pyroteknik. Det finns ingen klubb i Sverige som har en sån stark organiserad, så att säga, motstånd mot pyroteknik.
Ja, men jag köper att den konflikten finns bland supportrarna. Ja. Men dels var den ju, stod den ju på sin topp mer under Champions League-spelet här. Det var egentligen då det var som mest intensivt. Och i år så känner i alla fall jag inte att det har ju liksom inte gett någon negativ bild över Malmö där, utan det känns som att det har varit lite, jag vet inte om det stämmer, men känslan är att det har varit lite mindre bengaler och det har varit kanske lite mindre gnäll på det. Visst, konflikten finns kvar på alla sätt, det är inte det jag säger, men att de har ändå liksom, någonstans har de ändå kunnat lägga undan det där och rikta ett samlat stöd till laget. De har inte haft som IFK Göteborg man säger det är en individ som kastar det här knallskottet. Men jag menar, hur mycket förstör det inte? Nej. De har inte haft den typen av incidenter.
Och så hade de ett jävla bengaltifo igår också. Ett fint bengaltifo. Så att det fin går uppenbarligen att samsas de olika grupperna.
Ja, ja, och där störde du inte på det sättet heller. För att det, och röken åkte ju väck och så var det inte med.
Jag kommer inte ihåg hur det var mot Tecken. Då brann det väl rätt. Blir det någon diskussion då i cupfinalen? Jag kommer inte ihåg att det brann på ena kortsidan.
Det var någon som skadade sig, va? Nej, det var faktiskt en, var det inte en Häckensupport som fick ett knallskott?
Jo, men det var också på kortsidan.
Men det var internt i Häcken som kastade knallskott på varandra.
Men det var,
ja,
men det var ingen diskussion kring det då, va?
Nej, inte vad jag kan minnas.
Nej, vi släpper det, för det passar inte tesen heller. Så vi skiter,
men övergripande är i alla fall känslan att de har inneburit ett villkorslöst. Även om det inte varit bäst i några enskilda grejer. Så de fyllt den här klackläktaren. Varenda jävla match har ju den varit mer eller mindre fullsmockad där bakom Milans mål. Och det har varit positivt rakt igenom.
Mm. Vi ska inte hålla på med plus här, men Malmö FF får ändå 5 plus för sin säsong.
Ja, absolut.
Det får de ju. Men samtidigt så det finns ju relevans i dem som säger att ja, de ska vinna. Hade de inte vunnit så hade det varit ett fiasko. Ja, jag skriver under på det.
Ja, men det har vi också. Det.
Men nu vann de ju. Men nu vann de.
Så nu vann de. Och då måste man ju föra in i debatten. De har ju någonstans tagit sig själva till den här positionen så att de har så mycket pengar så att man kan förvänta sig att de ska vinna Allsvenskan. Och så att det måste man ju föra in i analysen. Någonting har de ju bra tidigare.
Jag tycker ändå att om man satt och kollade på Norrköping i Malmö FF så fanns det liksom momentum från Norrköpings spel som, där de liksom kanske rörde om lite i Malmö, men efter deras kvitter så känns det som att Malmö bara gick upp och tryckte in 2-1 för att de var tvungna att göra det och sen så var den, alltså det kändes så kontrollerat, och gör man det på det sättet så tycker jag ändå att man är värda 5 plus.
Mm. Absolut, nu kommer knäckfrågan bara innan vi byter Malmö. Laul, kan vi nu få ett lag som vinner ligan 3 år i rad, eller? Blir det så den här gången, eller? Det blir ju nästan sällan så i Allsvenskan, men får vi så nu?
Den här jävla Allsvenskan vinner man ju knappt
22 år. Nej, men vad tror du? Kan det bli tre års dynasti?
Nu ska vi se här. Nej, det vore inte allsvenskt. Det vore inte allsvensk stil att låta ett lag vinna tre år. Det har ju inte hänt. Sen har ju de till 16-lagsserien, och innan dess var det också ett jävla tag. Ja, det är ju IFK Göteborg då, ja. 93, 94, ja. 95 då alltså. Ja, just det.
Vi ska ändå göra några snabba plus ändå, ni kommer inte få lång tid på er. 4 plus, är det IFK Norrköping och AIK?
Eller? Är det hela tabellen nu eller?
Ja, vi bara plocka.
Nej, 4 plus är Jönköping och Östersund.
Ja, jag har lärt med Boman där faktiskt. Jag skulle säga att Östersund är den största positiva överraskningen i årets allsvenska. Tätt följt av Gisödra och Djurgården är den största besvikelsen i årets allsvenska.
3 plus AIK, IFK och Norrköping.
Ja, det kan du få in dem, absolut. Det var okej.
Ja, det absolut.
2 plus.
Jag ska vi ge dig dem eller vad?
Alla som klarar sig kvar.
Ja. 1 plus.
Ja, 1 plus är ju ja, alltså jag tycker Djurgården som jag nämnde precis där, alltså
Elfsborg,
underpresterar. Jag tycker
Häcken.
Elfsborg.
Nej, Elfsborg har spelat upp
sig mot slutet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, okej, ja, men det är bra. Fast det är en tråkig säsong för dem.
Alltså, är inte det svagt?
Jag satt och tittade på Häcken. Vi kommer komma in senare här på bästa spelare i lite olika positioner och så. Så att titta på Häckenspelare. De har en jävla massa fina spelare där, men väldigt få av dem som har kommit upp i 15 matcher som är kriteriet för att kunna vara en av allsvenskans bästa spelare. Paulinho till exempel, han har gjort 9 matcher och 8 mål på de 9 matcherna, men han är ju inte barnboll. Fanerud ligger på 11-12 matcher någonstans. Jag tror Rasmus Lindgren kom inte upp där. Han har varit bra i mitt försvar ett massa spelare, men de har inte spelat så jävla mycket, så det förklarar väl någonstans Häckens svaja säsong.
Ja, jag kollade på Östersund Hammarby också. Fan vad boll de hade igår säsong. Det var den sjuka statistiken jag sett på länge.
Stämde den då, 87-13 eller vad det
var? Jag satt ju inte och klockade. Jag kan inte säga om det var helt rätt. Men ändå väldigt imponerande. Någonting, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket mål Häcken släppte in, men jag vet att vi har ju gnällt på deras försvar tidigare med 42 insläppet på 27 matcher. Tittar man då på IFK Göteborg som hade ett positivt försvarsspel förra året, så har de släppt 41, alltså bara en bättre än Häcken på på den här säsongen. Det är lite...
Och det är ändå väldigt, väldigt mycket mer också än de bästa. Var ligger Malmö och AIK? Ligger på 24-25 ja, någonstans.
Malmö 25, AIK 24, ja. Norrköping 35, Elfsborg 35, Kalmar 37. Så att de två lagen har släppt in, Jönköping Södra 36 insläpp. Det har han sedan bara gjort 31. Plocka hem Gustav Svensson.
Det fast det hör väl till den här omgången nästan, i alla fall poddomgången. Jag tror att just matchen mot AIK där så hittar Blåvitt tillbaka lite till... Till det som var deras styrka förra året. Jag tyckte att de såg väldigt robusta och rejäla ut defensivt.
Det såg just bättre defensivt ut även om ja. De hade några situationer där med Bjärs med liggande sne och lite annat.
Ja, du har i början av matchen där, första kvarten är det. Men sen, och alltså, då läcker du på deras vänstersida. Sen får han, vad heter han, Jamie, som får lite mer hjälp där. Mm. Och när de väl stoppade den motorvägen där ute så då kom AIK
egentligen ingen back. Jag blev lite förvånad över den starten för att de har det tifot och de ska möta AIK hemma. Mm. Och sen går de ut och så är det AIK som bara trycker tillbaka de första kvarten. Då känner man lite att vad är, stå upp för den här stormatchen, vad är liksom.
Men, ja, och sen kommer de ändå tillbaka ja, till och lyckas ja. Vinna. Det här, jag håller med om att det var lite oväntad matcheffekt. Men jag tror att det handlar just mycket om det. Det var ganska mycket taktiskt i den matchen kände jag. Jag kände att när de väl stoppade, för AIK överbelastade och skickade över Blomberg ut på högerkanten och Ishizaki till vänster och överbelastade på kanten och kom framförallt fram väldigt mycket på sin högerkant. När Göteborg väl stoppade det så fick de kontroll över hela matchen egentligen.
En snabb fråga. Jörgen Lennartsson sparkade den på backen med vattenflaska och stängdes ju av med matchen att de är utvisade. Tycker ni att det var fler än en matchkart?
Alltså jag blir lite, jag fattar inte riktigt hur det kan bli så starka reaktioner mot att han blir avstängd. Simo där i Lund och alla där liksom tyckte det var helt otroligt att han blir avstängd rött för det och får rött för det. Det är det väl inte. Det är väl en ganska normal bedömning. Och på tränare måste man väl kunna ställa ännu högre krav än på spelare, som man i sin tur kan ställa ännu högre krav på en supporter och så vidare. Så det går väl i en normal skala där.
Mm. Två omgångar kvar också, att Victor Podell är bara ett mål ifrån Kjellson. Så jag kanske får den här skytteliga vinnaren som är kvar.
Ja, men ska du vara nöjd så måste han för fan gör sju om du ska få en skytteliga. Du kan känna dig nöjd med.
För att det ska vara så. Nej, vill ni lägga till något mer runt tabellen? Så nu, vi får ju se också, för att slutstriden är ju inte klar. Vi vet ju inte vem som kvalar. Gävle sista mål där, Belandes lobb eller... Bredsida.
Jag har inte sett det faktiskt.
Nej, men det var sent i matchen, så la han över och sparkade 3 poäng. Gävle har ju avslutat väldigt, väldigt starkt faktiskt.
Ni får återkomma till bottenstriden när ni vet mer om det.
Exakt. Men vi hoppar vidare till något annat. Vi har ju skitit lite i plus och minus idag. Vi hade ju kunnat gå igenom alla möjliga saker. Vi ska gå igenom något annat istället. Positioner, spelare för spelare och tränare, nykomling och lite andra grejer.
Men det där får du lägga under kategorin teaser för senare kommande programpunkt. Vi måste ju säga något om Sirius också.
Eller? Ja, absolut. Just det. Jag tänkte att vi skulle hoppa igenom hela svenska, så tar vi Superettan och nya.
Okay.
Men okej, vi kör Sirius istället. Klara för allsvenskan 2017. Jag vet att när vi skulle tippa någonstans i somras så ville jag ha upp Sirius och Halmstad, eventuellt AFC. Jag ska gå och titta på AFC på lördag. Så vi får se om de går vidare eller går upp då. Sirius, det känns som att de har varit favorit och gå upp från allsvenskan i flera år i följd. Och nu har de gjort det.
Ja, nej, men det är väl ta mig fan på tiden i Uppsala. Och det är klart det är Uppsala.
Kim, bajsan har varit hyllad i flera år.
Ja, men vad fan, Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Vad fan, bor det 150 000 pers där nära Stockholm och allting. Att inte Uppsala, det har jag sagt länge, har haft ett allsvenskt fotbollslag. Det är ju rent skamligt. Jag gick ut och hävdade det när Jens T. Andersson var tränare för Sirius. Så dundrade jag lokalpressen. Det slutade med att han fick sparken och jag lanserade att jag, Bank och Niva skulle ta över Sirius. Då tog de mina andra tv-profiler istället med Ola Anders. Känner spetsen. Så att ja, men det blir bra till slut. Nej, men det blir kul. De har ju välförtjänt hyllats för sin fina fotboll också, Sirius. Det känns ju som att det är en liten trend med att det är rätt spelande lag som kommer upp, både Östersund och J-Södra, och nu kommer Sirius som ju är lite på åt samma håll där.
Jag kommer från kontinenten långt ner i Sverige, så jag kan bli lite orolig om det är för många lag som säger att Helsingborg åker ur, Falkenberg åker ur. Då,
men Halmstad kan ju ta steget upp.
Ja, de kan göra det, men om de inte gör det annars kan vi få ett AFC och ett
Sirius. Men att det blir för fokuserat kring storstadsregionerna.
Exakt, vi får för lite lag ute i de södra regionerna.
Nej, det
kan vara ett problem för gräset till exempel.
Ja, men det är en relevant synpunkt. Å andra sidan så har väl serien aldrig levt i så stor del av landet som den gör just nu då, med Östersund.
Hur men, har ni på Sirius då?
Ja, dålig kompass.
Inte jättebra alls.
Vem har gjort flest mål i klubben?
Dragan, i år menar du eller?
Ja,
det är Dragan.
Vem blir det skytteligan i Superettan?
Ja, lägg ner nu.
Jag
har Cup Cevic. Ja,
men du är väl svag för vad heter Moses Ogbo också, som han lånade från Gisöda där. Han har ju varit bra.
Jag hyllade honom tidigare när han gick från Sirius till Gisöda. Det var en fantastiskt bra värvning. Men han verkar inte riktigt passat in i Jimmy Tillins supermetodiska vetenskapliga fotboll. Passar kanske bättre med Bergstrand i Sirius. Han var bra som fan i Superettan för att säga.
Nej, men jag är inte jättebra koll på dem. Det ska jag väl inte säga att jag har heller på Sirius. Men att jag som sagt tycker att de spelar en ganska positiv fotboll. Men det är som med allt annat. Det kan man väl säga här också. Ska de upp i Allsvenskan så måste de förstärka med en gubbe i varje lagdel. Det går alltid hem.
Men hur fan kan Dragan Kapsesevic bara vara 30? 85? Han såg gammal ut som fan för typ 4-5 år sedan i Gävle. Då trodde jag att han var, alltså du vet... Nebojša Novaković-ålder nästan liksom. Alltså, ja, det är imponerande.
De har ju bland annat Jakob Bergman i försvaret som är 20 år som var med i U17 i Dubai. Han tillhörde då IFK Göteborg. Han har gjort en 14-15 matcher och sen en person där i försvaret som Kalle Karlsson hade spelat med. Vi satt och pratade om Sirius igår.
Ja, men det är ett gäng profiler. Ante Eriksson och sådär och Ante Björkebam och sådär.
Ja, men framförallt...
Christer Gustafsson, gamla Bajan.
Ja, men framförallt är det ju det, när du tittar, nu ser inte jag elvan eller truppen där, men det är ju inget lag där som kategoriseras så att stjärnorna sticker ut, utan det är ju ett lag liksom som Bergstrand har fått ihop och så brukar det ofta också vara när de kliver upp ur den där serien att det är laget som står i centrum.
Sen är det väl Niklas Thor, politikermannen också som
just det.
Så att nej, men det är klart, de behöver ju definitivt förstärka om de nu inte ska komma upp som ett lag och spela en helt fantastisk fotboll ändå och göra det Östersundsaktigt och funkar liksom.
Nej, vi får hoppas att det går bättre för Sirius än för KD, för de ser ju ut och åker ur i alla fall så.
Exakt.
Jesper Arvidsson, gamla Djurgården.
Han har skadat jättemycket som om efter saken
inte spelat. Nej, men det ska bli intressant att se dem och det ska bli kul att se vilket lag som blir det andra. Vad tror ni? Halmstad?
Ja, det lutar ju åt AFC och jag menar, de har ju klubbat igenom nu att de blir Eskilstuna-lag här till nästa säsong. Men vad fan, det kan man väl säga. Jag följde det där lite grann nu. Vad var det? 74 röstberättigade medlemmar i Eskilstuna som röstade igenom att de ska göra det. Nej, men det är ju konstigt på alla håll och kanter. Jag menar, vad blir det kvar av det om de ramlar ner och ramlar tillbaka där Eskilstuna befinner sig idag liksom, vad har man då vunnit av det? Jag har inget emot att det bildas nya lag, det går inte att säga att det får inte bildas nya lag, men det kan ju inte vara meningen att det är så här det ska fungera. Det kan inte, för att ska man säga att det här är bra, ja, då måste man också acceptera det varje gång. Ska man hålla på liksom, okej, nu åkte de ur en serie, då kommer någon att ta över deras plats och så vidare. Det går inte att stå bakom detta. Det här måste liksom, drar man det till sin spets så måste ett sånt här agerande fördömas. Vi kan inte ha det så här.
Sen har vi Dahlkurd som eventuellt kan gå om hand.
Ja, men lyssna nu på vad han säger.
Bara säga en sak till om
ja, men det går inte, vi kan ju inte ställa oss bakom det, för att om man drar det resonemanget till sin spets så ska alla då kunna hålla på och göra så här.
Nej, men det är fel, men jag tänker också att som det här argument som jag har lyssnat mest på, det att framgång kan man inte bara få för att man vill det just nu, som vi sa nu. Ja, men det vore kul att nå med Allsvenskan i Eskilstuna. Så är det ju inte, utan framgång är ju kul för att det har varit jobbigt att ta sig dit.
Ja, precis.
Alltså, Eskilstuna ska väl för fan ta sig till Allsvenskan för att de varit bra nog att ta sig dit liksom. Så är det ju bara. Det finns inget annat sätt att se på det.
Nej, och vad är vinsten om de åker tillbaka ner här nu i regionen om två? Liksom? Vad fan var det här värt? Liksom? Ja. Vad skulle det här vara bra för?
Nej, jag...
De pratar om att, det är liksom att man dopar sig till framgång. Jag köper det någonstans. Ja, det är precis vad man gör. AFC. Släng ut dem igen.
AFC får gå upp, men de får inte...
Ja, det får alltså AFC i sig är ju det som är problemet i den här problematiska situationen, att AFC är ju heller ingenting önskvärt på det sättet liksom. Det AFC består
inte
ju
upp,
nej, men de består ju enbart av en rik ryss. Det är ja. Ju vad de är liksom. Där har man byggt liksom en grej runt en rik ryss och hans liksom gamla bussbolagsverksamhet.
Ja,
det var AFC. De har ju ingen historia, inga fans, inga medlemmar, ingenting.
Det är också svagt tycker jag av svensk fotboll att en ganska rik ryss kan få ihop ett ganska ett ganska bra lag och bygga en förening och få upp dem i allsvenskan direkt. Det tycker jag är dåligt att de andra superettanlagen inte kunna
Alex Ryssholm
ja, inte kunna hålla ner honom liksom. Det vi sa, hur mycket pengar kan det finnas i jag har redan frågat det tidigare i podden. Han har så sålt gamla SL-bussar i Ryssland eller något sånt där. Alltså, så, vad kan vinsten vara per buss liksom? 1000 spänn. Alltså jag fattar inte hur många bussar han har sålt för att få de här liksom miljardinkomsterna.
Han har ju för fan ett bussimperium tänker jag på alltså. Men grejen är alltså för att klättra uppåt i det svenska seriesystemet på den nivån, då krävs ju inte särskilt mycket pengar. Det är inte så att det är ett gäng rika liksom, division 1-föreningar, utan de hankar sig fram. Det är ju det gänget som spelar nedanför där jag bor. Vasalund, det är ju för fan i toppen av division 1. De går ju runt och säljer lotter. Jag gör ju inte annat än säljer lotter i området. Så att det är ju inga jättekonkurrenter. Nej, det stämmer.
Sen har ju Halmstad klappat ihop rejält också sista 4 omgångarna. 2 torsk och 2 kryss, så har man ju egentligen legat kvar. Men då har det ju av sig fått kvala mot
Helsingborg.
Ja.
Oj. Men nu får vi nog om vi ska hinna med sista grejen. Kanske du berätta då, vad är det
vi är glada att Sirius kommer upp då hyfsat i alla fall. De spelar väl på gräset ett par år till innan de lägger plast på studenterna
och flyttar till
ja, det vet fan. Ja, precis. Flyttar till Norge.
Ja, i alla fall vi ska gå igenom årets allsvenska målvakt och så vidare.
Låt mig förklara det här. För att det här är mer komplicerat så. Varje år så finns det ju en gala numera som C-more och fotbollsmagasinet Offside anordnat tillsammans. TV-sänds ju C-more. Där de utser bästa målvakt, bästa försvarare, bästa mittfältare, bästa anfallare, bästa tränare, bästa nykomling och allsvenska stora pris till årets mest värdefulla spelare. De här namnen plockas fram genom ett par utvalda journalister får skicka in topp 5-listor i varje kategori. Och här på Sportbladet så är det Robert Laul och Per Boman som har äran att göra det. Du får väl ta över för mig nu när jag flyttat till USA sen, Jönsson, så att nästa år får du säga till Offside att de mejlar det här där istället. Så är det. Vi har tagit ut jag och Boman då. Topp 5 i alla de här kategorierna. Alltså de 5 bästa målvakterna och så vidare och så vidare. Och jag tänkte börja med målvakter här.
Så vad säger jag? Måste veta att de måste spela minst 15 matcher. Så det är många som diskvalificeras alltid.
Ja, det är en viktig, viktig grej där att om ni saknar några så kan det vara kanske för att de inte har gjort 15 matcher eller så har vi bara glömt dem. Årets allsvenska målvakt är första kategorin och där har jag tagit ut följande 5, får vi se om ni invänder mot dem. Johan Wieland, Malmö FF, Ögmundur Kristinsson, Hammarby, Kevin Stur, Ellegård, Elfsborg, Patrik Karlgren, AIK, Olle Söderberg, Kalmar FF.
Jag tycker inte Kristinsson ska vara med.
Inte att, alls?
Nej, inte bland 5 bästa.
Vad fan är från Island ju?
Ja, nej, jag tycker att Kristensson är övervärderad målvakt. Han är inte dålig, men han är inte så bra som ryktet säger.
Vem vill du ha istället?
Jakob Rinne tror jag gjorde till många matcher under våren.
Ja, han gjorde 15.
Jag hoppas det. Han gjorde ju succé.
Men Ellegård är väl 5 plus?
Nej, men Ellegård får...
Men Rinne hade jag gärna haft med, men han tog jag bort för jag tror inte att han har gjort 15 matcher.
Jag just nu på svensk fotboll. Jakob Rinne...
Det sker i realtid detta.
12
matcher. Ja, men då får du inte med Rinne. Det var det jag misstänkte. Då kan du ju kasta in Oskar Jansson om du vill från Örebro. Men Örebro har typ släppt in mest mål.
Tommy Naurin.
Tommy Naurin, ja.
Han gör tabbar emellanåt, men han har också varit väldigt viktig för Sundsvall.
I och för sig, han syntes ju, han fick ju mer beröm under våren för att Sundsvall var ett bättre lag då. Nu på hösten kanske han har glömts bort lite. Ja, skulle man kanske...
Ja, men frågan är om Naurin har gjort 15 bra allsvenska matcher.
Nej, det är sant. Det är svårt. Så här är det. Svårigheten med målvaktskategorin är att det finns för få bra målvakter i årets allsvenska, tycker jag. Och Vilan är överlägsen bäst såklart.
Ja, jag håller med. Men vad fan, eventuellt in med Naurin där. Men du köper Sture Ellegard, Karlgren och Olle Söderberg. Men du vill ha bort min andra man där då. Jag tycker Kristinsson har varit riktigt bra. Men det är fört till protokollet. Vad fan hade du då?
Jag har bara skrivit 4 namn på min lista.
Du är inte så fullständig lista.
Det är Johan Vilan, Ellegard, Rinne och Naurin. Men skit i det. Ska jag gå vidare på försvara då? som jag ser.
Loud vann en kategori med skit i, hade
skit i, vad fan kan man vinna också? Ja, exakt. Men vadå, du har inte med Carlgren överhuvudtaget?
Jo, Carlgren skulle vara med, jag glömde skriva det bara.
Men Söderberg i Kalmar då?
Nej, ah, jag är inte lika övertygad om Söderberg i Kalmar. Han har varit bättre än man tror, man har haft mycket kritik för ett Kalmar. Vad sa du? Mina fyra var Wieland, Ellegard, Rinne och Naurin.
Och så då går Rinne bort där. Och Naurin går bort för han har inte gjort 15 bra matcher.
Du har
två man.
Ja, vi får se.
Hur sen den här listan håller samma kvalitet så kan vi ju ta lunch snart.
Ska vi ta försvarare då?
Ja, nu får du ta köra den här fem.
Jag tycker att det här var svårt tycker jag. Men en snabb koll här då.
Ska jag ta fram sågen så jag börjar.
Frans Brorsson. Har inte förlorat Malmö med honom än så länge. Tack för det, den passar bra. David Boviklander.
Han har gjort för få matcher, han kollar upp.
Nej, det har han inte gjort.
I Hammarby, ja just jävlar, du får plussa ihop dem. Han har gjort 15 i Hammarby. Ja, det har du fan rätt.
Jo, men han kommer under våren. Han kommer under, har inte gjort 15
matcher. Nej, var fan kommer
han? Fan, han tappar ju allting. Han var ju kontaktslös.
Och Brorsson är precis på 15.
Ja, Brorsson har gjort 15, han kollade upp. Men kolla Wiklander, för att han har gjort 15.
Han var ju kontaktslös när han kom till Hammarby. Men han har väl hoppat in lite, hoppas jag.
Han har gjort 13 matcher, så startar han de två sista, så kommer du upp på 15.
Ja, det är bra.
Ja, just jävla, han kan ligga kvar.
Ja, det får se.
Men den här jävla listfanskapet ska ju lämnas in den tredje, det är ju innan sista gången. Så vet man ju inte om han har gjort 15 eller inte.
Tillåt mig att ha honom idag.
Vi förstör ju kriterierna för offside och Simon här nu, för att du vet ju inte ifall spelaren har gjort 15 matcher eller inte.
Erik Larsson, Giffarna. Ja. Superbra, han har varit hela säsongen. Jag funderar på om jag ska ta Andreas Johansson i Norrköping. Han är viktig i laget, men jag tycker att han har haft en sån bra säsong, så jag tar faktiskt Linus Wahlqvist.
Och
sen ju sjukt att ha två från Giffarna, men av de från Giffarna så tar jag som Marcus Danielsson eller Erik Larsson, vill jag bara säga. Någon av de två. Sen så tar jag
Jönköping Södra, Kalle Sie.
Ja. Faktiskt.
Jag tycker han har varit jättefint.
Kalle Sie också. Ja. Tack för mig. Det var svårt. Jag var svagt.
Ja, det var svagt. Jag gör så här. Jag köper Wiklander där. Slänger in honom direkt.
Men
nej, för helvete. Jag har en bättre lista här. Bor jag nog Alesami kommer upp på 15 matcher. Fullständigt given.
Jag köper det.
Fullständigt given första platsen enligt mig. Allsvenskans sett i kvaliteten. Bästa försvarsspelaren som har spelat sport i den här serien under året. Jag har Andreas Johansson på andra plats. Nisse Johansson, extremt stark enligt Instat. Så han har jag på tredje plats. Wahlqvist är jag med dig på. Och så går jag med på Wiklander Bayern. Jag stryker min femte plats och slänger in Wiklander på en femmare.
Jag undrar om inte han var USA första 6-7 omgångarna. Jag skulle fundera på om inte både Sauli Väisänen och Per Karlsson kanske går in för
inte enligt Instat. Instat är då det ryska analysföretaget som
jag tycker att det är roligare att välja Kalle Sie istället för Nisse till exempel.
Ja, okej, men det är noterat att
men, då har du, då säger du mittfältare nu då eller
ja, men ja just det, men du köpte Alessandro där som ett, ja,
absolut,
i alla fall. Vi är överens om hittills så här, det här blir jävligt rörigt för lyssnarna kanske, men vi är överens om att Johan Wieland, allsvenskans bästa målvakt, Alessandro allsvenskans bästa försvarare. Ja, där är vi överens allihopa. Årets allsvenska mittfältare, där har jag följande fem namn i ordning 1-5 då. Etta, Rasmus Elm Kalmar, Anders Christiansen Malmö FF, Daniel Sjölund IFK Norrköping, Viktor Claesson Elfsborg, Magnus Bol Fejkare Malmö FF.
Jag har med alla de här namnen på listan. Sen har skrivit ett namn till som jag funderar på. Ja. Och det är Runar Mar Sigurjonsson.
Ja, men han har gjort för få matcher.
Är det så?
Ja, han hade varit med på mest värdefulla listan som kommit till sen. Men nej, men det går inte.
Vad gjorde han då? Han
har gjort så här 12 matcher eller någonting.
Fan vad jag tycker det kriteriet är hårt. Alltså 15. Klart det måste vara över 10 eller någonting.
Ja, men det är vad fan ska vi göra?
Okej, jag håller med. Nej, men då köper jag alla namn.
Fan, det är hårt att han inte är med. Han var ju...
Men du köper dem i den ordningen också. En bästa mittfältare, Christiansen, näst bästa Sjölund,
Jag tar Christiansen före en, absolut. Allvar vecka.
Har du sett honom som etta?
Absolut.
Okej, då är vi inte riktigt ensam.
Hur mycket mittfältare?
Och så jag var överraskad. Jag tänkte också ta Claesson. Jag trodde jag skulle behöva ta en fight med dig om Claesson, så det var kul att du även du.
Nej, vad fan? Absolut, nej.
Han har ju faktiskt haft sina dalar under säsongen också. Ja. Ska vi se vilka som skulle eventuellt kunna hävda sig lite men som inte platsar. Det är ju spelare som
men Berget.
Jag har
försökt med liksom Dyrk och Kofot, försökt få in i på någon jävla kategori, men går fan inte. Jag har till och med en egen lista, så i årets skägg den toppar utan någon som helst konkurrens.
Vi har ju också sådana som Ismail. Jag tycker att Stefan Ishizaki har varit AIKs bästa spelare under säsongen. Han skulle eventuellt kunnat kramas in liksom.
Ja, du har, vad har du med? Du har Sören Rik, IFK Göteborg, satt upp som anfallare. Det kommer ut i sen.
Ja, där kommer jag inte hålla med om.
Men ja, skitsamma. Han ville ju inte ta bort någon. Vi hade ju samma fem namn. Det enda vi inte var överens om var vem som ska vara ett av Elm och Christian. Så nu fan löser vi det då. Du kan, om du har ett landslag och jag du har en plats bredvid Albin Ekdal här och Anders Christiansen har blivit försvenskad, naturaliserad dansk-svensk och får spela. Hade du satt Elm då?
Jag hade ut, men det är ju inte det som är kriterierna, för här är ju vilka som har presterat bäst i allsvenskan i år.
Han
och
har varit bättre, han har varit under
längre period och fler matcher.
Men han missar ju hela jävla slutet där nu. Ja, han var rätt blek i början. Ja, var det inte bara att han hade en extrem formtopp?
Satt med en fin yttersida direkt mot Norrköping första matchen, gör han inte det?
Ja, det kanske. Christiansen. Ja. Men du håller Elm som en bättre spelare, men att Christiansen har varit bättre under en längre period. Ja, ja, jag absolut. Köper inte det riktigt.
Elm har ju missat hur mycket som
helst. Jag tycker att han, ja, men han har nått högre kvalitet, det gör honom till.
Ja, han säger det, han är en bättre spelare, men jag tycker Christian har gjort mycket mer i årets allsvenska.
Ja. Agree to disagree.
Ja, då är det anfallare då.
Ja, det är Boma.
Rasmus har gjort 15, va?
Ja, nej, men Rasmus, han har ju fan gjort 20.
Han har gjort 20 till och med.
Då tar vi anfallare.
Ja, det får du köra här nu då.
Ja, då får jag ta, alltså, gjorde Kjartan
16. Du har 16 har Rasmus gjort.
Ja, du ser.
Du, han har gjort mycket.
Ja, men okej, men jag börjar med anfallare. Kjartan, så gjorde han 15.
Han har gjort 15 matcher.
Annars så jag har han som etta.
Ja, han har ju också som etta.
Sen har jag också
men vänta, kolla man har gjort här.
Jag går efter svensk fotboll.se. Vida Kjartansson har gjort, han har ju fan gjort 20.
Ja, bra.
Alltså,
han
jävla
bor i augusti, slutet av augusti.
Då går vi vidare på jag har nu är det liksom ingen, nu är det ingen inbördesordning, eller det är okay. Skitsamma, det är slumpmässigt. Marcus Antonsson har jag med.
Okay.
Om man gjort många matcher. Fan, jag tar allting jag vill. Pavel Chmielewski har jag med som en av de bästa anfallarna. Sen så tycker jag att Sebastian Andersson har varit väldigt bra, så jag har med honom också.
Sen, Antonsson 12, så disqualified.
Han var ju 12 matcher. Nej.
Jo, 12 från start.
Ja, förlåt, jag tror vi pratade om Andersson.
Ja, men inom räknas också. Du får räkna inom.
Ja, men han har gjort alla från start. Han har inte gjort
Ja, men
Vilka hade du med då? Eller hade du inga med i alla fall?
Ja, jag hade Kjartansson, Antonsson, Cibicki, Sebastian Andersson och så hade jag faktiskt pressat in Jo Inge Berget som anfallare.
Ja, vi är hyfsat överens, eller vi är helt överens om Kjartansson. Jag har honom som etta. Sen har Sebastian Andersson 2, Rosenberg 3, Alexander Isak 4, Sören Riks i IFK Göteborg 5. Vem har vi missat?
Kristoffer Nyman.
Men gjorde han tillbaka matcher?
Han gjorde 19 matcher.
Ja, då ska han in. Då ska Nyman in. Nyman ska in.
Han okay. Måste
ja,
in.
Ja, jag stryker direkt Riks där och Nyman slänger in Nyman.
Men ska Isak är bra också? Är han en av de fem bästa anfallarna i år?
Ja, det tycker jag.
Alexander Isak.
Ja, jag tycker han kommer in på den listan också. Han är med på talanglistan.
Jag kan köpa det. Jag klart han är på talanglistan.
Okej, men då var vi ganska...
Mikovic var för dålig och för få matcher, eller?
Ja, han var inte dålig, men
han gjorde bara 9.
Ja, exakt.
Men Nyman gjorde 19. Ja, men det är bra. Då får vi in Nyman där på 19.
Det finns ingen annan.
Nej,
men jag hade förstört de här 15-matchmaskriterierna. Jag förstörde den här listan.
Ja, men du visste om dem.
Ja, jag hade känsla.
Okej, då tar vi årets allsvenska tränare. Så läser jag upp mina fem där. Och där har vi inte några 15-matchers grejer där. Och alla.
Jag tror, jag tror att vi kommer ha samma namn.
Okay. Vi kan inte läsa ettan.
Ja, vi kan läsa på ett. Vi säger samtidigt då. 1, 2, 3. Potter.
Jimmy Tillin.
Ja, okej. Okay. Ja, Potter. Ja, då var vi inte samma.
Nej, förlåt. Ja, ettorna. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, etta Graham Potter har jag också.
Mm. Ja, jag har också Graham Potter. Östersund etta. Och två har jag Tillin i Södra.
Jag med. Två, Jimmy Tillin.
Trea har jag Allan Kohn.
Jag har med. Trea Allan Kohn.
Fyra Jens Gustafsson.
Fyra Rickard Norling AIK. Femma Jens Gustafsson.
Ja, jag har femma Rickard Norling. Ja, men det var ganska exakt. Den behöver inte diskuteras. Nej. Potter, årets tränare alltså. Och definitivt. Så får du köra dina fem årets allsvenska nykomling.
Ja, det tycker jag är roligt. Men då får jag alltså inte...
Vem är det? Jo, nu är det så här. Där jag kontaktade faktiskt nämnden. Ja. Så, alltså, hon heter Miriam Fransén som sekreteraren eller vad hon är, som sköter allt det och frågar. Måste även nykomlingarna ha 15 matcher? Mm. Nej, nykomlingarna behöver inte ha gjort 15 matcher i år. Däremot får de inte ha gjort över 15 matcher året innan.
Ja, okay.
Så att då har jag mina namn här.
Ja, kör då.
Alexander Isak.
Ja.
Jesper Karlsson.
Ja.
Mattias Svanberg har jag med. Dennis Widgren, Östersund.
Ja.
Han
var
kulturbäraren. Han som inte kan spela fotboll.
Exakt. Han är ju superbra med fötterna. Josef Aido har jag med.
Ja, just det. Jag kollade upp honom. Han hade kunnat komma in där.
Ja, ja, absolut. Sen har jag, som det var mina fem jag tog där, sen skulle eventuellt Peter Wilson kunnat slås in också.
Men det här känner jag att du inte är konsekvent. Du hade med Frans Brorsson som årets...
Oh, årets, men han har spelat många matcher innan, Brorsson.
Nej.
Har inte gjort det?
Nej, han gjorde inte 15 i fjol.
Jag menar... Ja, men då ska Brorsson in, såklart.
Självklart. Om han nu inte har gjort, kolla upp Brorssons, du menar att han kan ha gjort matcher
tidigare också?
Ja, just det.
Men alltså, det är ingen, ja, just, det är ingen, man tar inte någon ålder här.
Utan jo, jo, de får inte 93.
Mm. 93. Så alla mina klarar absolut.
Ja, de klarar. Ydgen är, ja, han är 94. Ja.
Men kolla upp, okay, Brorsson, hur många matcher, ja, han hade gjort,
jag,
innan.
Jag tänkte att han hade, jag tror att han har gjort säkert 5 matcher innan vår säsong.
Ja, men det får han ha gjort. Han, ja, får inte gjort 15.
Är det, 15. Ah, just det, det är inte sammanlagt. Nej, jag tänkte att han var med.
Han gjorde 8. Förra året.
Ja, men då ska Bosse. Året innan var han med då, eller?
Nej, 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 men Bosse.
Ja, men då är han med. Okej, men då tar jag min femlista. Jag har Isak etta, sen har jag Svanberg tvåa, Jesper Karlsson trea, du hade tvärtom där. Jag köper kanske att Karlsson skulle kunna vara före på att han har gjort mycket mer matcher och så, men jag kände ändå talang, jag är talangrankare de mer här. Då har Isak etta, Svanberg tvåa, Jesper Karlsson, Falkenberg trea, Frans Brorsson, Malmö fyra och Tesfalle Tekke, Norrköping femma.
Han måste ha gjort fler matcher innan.
Nej.
Va?
Nej.
Nej, men alltså jag funderar på Tekki. Alltså jag tror att jag har för höga krav på honom också. Jag hade krav på att han på något sätt skulle briljera i serien. Han har varit en fullgod innermittfältare i Norrköping, men han har inte briljerat liksom.
Tekki gjorde förra året 6.
Ja, det är klart, det är klart, det är klart att Tekki ska komma in.
Så att, och de som hamnar precis utanför min lista då är alltså Josef Aido Hammarby, Elias Omarsson IFK Göteborg som kvalar in på kriterierna och Wilson GIF Sundsvall.
Kepuse då?
Ja, det är bra. Det är bra, fast han har varit petad nu mot slutet också faktiskt. Så han var ju petad hela våren, så han har inte gjort så jävla mycket matcher. Ja. Jag tycker han är bra.
Nej, men nej, han hade kunnat komma med som nykomling ändå, men där var vi hyfsat överens om de fem där då. Då har vi den sista kategorin kvar då, den som är absolut knöligast där egentligen, Allsvenskans stora pris då.
Det är du som börjar,
va? Årets mest värdefulla spelare tilldelas den spelare som genom säsongen har haft störst betydelse för sitt lags framgångar. Behöver inte nödvändigtvis vara en spelare i lag som vinner Allsvenskan. Tänk störst positiv påverkan för sitt lag.
Är det 15 matcher där också eller?
Ja, där måste de ha gjort.
Då vill jag börja säga min, för jag har ju då tagit namn som inte platsar egentligen. Men jag säger min lista och sen står jag bort dem. Jag tog Sigurd Jonsson såklart. Sen tog jag Johan Wieland.
Men motivera Sigurd Jonsson i Sundsvall där, för att han är ju jävligt intressant. Egentligen ska ju, här blir det jävligt fel att de har 15 matcher gräns. Ja, han är ju sånt jävla typexempel för att allt Sundsvall var ju för fan ett topplag med honom där under våren. Och så rossade de fullständigt. Han flyttade till Grasshoppers och firade stora triumfer i Sigurd Jonsson.
Han är allsvenskans viktigaste spelare i år, utan tvekan.
Ja, jag tycker att kriterierna är dåliga. Men kriterierna förstör ju, gör rätt av Sy Simor. Hör vårat rop på hjälp.
Absolut.
Desperata skrik.
Absolut. I övrigt så hade jag med David Boviklander, för han är ju absolut viktigast för Hammarby. Alltså de går ju fullständigt åt helvete försvarsspelet om inte de har David Boviklander. Så han tycker jag är extremt viktig i det sammanhanget. Sen har jag Johan Wieland.
Bra.
Sen var det svårt. Det var svårt alltså. Daniel Sjölund har jag också. För att det Norrköpings spel tycker jag ser illa ut att han är med. Och sen har jag ett namn kvar bara ju, och det är Anders Christensen. Och jag vet inte, de har ju uppenbarligen varit jävligt bra nu mycket.
Fan, du älskar AC.
Ja, men jag tycker att han ska hyllas, men de har varit jävligt bra nu sen han var borta också. Så det var jag är lite tveksam om han, för att det skulle ju vara så att laget knappt klarar sig utan den liksom. Så att det kanske var dumt med AC. Men det var
jag tycker att AC faller på just det. De jag har, jag snor Wiklander rakt av där. Jag räknade bort honom för jag trodde att han hade gjort för, han har ju egentligen gjort för få matcher.
Men
han kan då komma upp 15. Så Wiklander har vi med där, Hammarby. Johan Wieland, Malmö FF, Elm, Kalmar. Jag har satt Pavel Sibicki här.
Ja, just det.
J-Södra. Istället för som anfallare. Jag tycker att han har varit så oerhört viktig för J-Södra.
Ja,
så att han ska vara med på den listan, Pavel Sibicki. Och sen har jag Broa Nour i Östersund också, som symboliserar ju Östersund, inte bara genom att han har liksom lirat i princip varenda match och gjort det bra. Han är ju också den spelartypen som verkligen symboliserar deras sätt att spela. Visst, de har bra, även han, vad heter han, bra passningsspelare och så vidare. Men Nour är någonstans symbolen för det. Plus att han också är någon slags symbol utanför.
Ja, jag funderar på det, men de har ju så många bollhållare inne i fältet. De har ju Bachiro också, de har Curtis Edwards också. De har ju många sådana spelare, men jag håller med som en talisman, säger han, så det går inte att mäta sig.
Nej, men frågan är vem fan man ska etta av de här liksom. Jag har satt Wieland nu i där, för att jag kände att Malmö FF har klarat att ersätta alla. Jag tror inte att de hade klarat sig utan att ha en målvakt som har spelat på så hög nivå, för att deras backlinje har ju defensivt inte varit, varit det absolut bästa. Samtidigt har de ju släppt in nästan
finns ingen spelare när jag glömt
minst antal mål.
Jag bara öppnar.
Ja, men låt mig känna lite på lagen då.
Det har vi säkert gjort, men nu blir det två frågor på
jag får, jag får inte säga Sigurd Jonsson så kan jag säga Viland, absolut.
Ja, okay. Ja.
Och jag tycker det är fel att han inte får säga Sigurd.
Nej, vi borde varit Sigurd Jonsson, han är den moraliska vinnaren. Han borde ha
årets... Jag tycker årets... den här kategorin har haft folk att plocka, men den här kategorin är så mycket svårare, för man måste tänka igenom och gå igenom alla lagen, så att titta på AIK, Elfsborg och andra lag och känna, finns det någon där som är så här...
Ja, vi kan gå igenom lite snabbt. Blåvitt har väl ingen som de har totalt beroende av liksom.
Man trodde ju att det var Rogne en gång i tiden.
Men ja, det, men de har ju inte varit så bra defensivt. Nej. Så att det finns ju inte.
AIK har en jättebred trupp och inte beroende av en spelare på det sättet heller på samma sätt. Skulle vara kanske ish lite, men
Göteborg är samma utan Alessami, men inte så.
Nej.
Elfsborg har vi ingen.
Nej, no, Victor.
Nej, men Victor, men Prodell har också gjort 12 mål liksom. Ja. De har haft.
Men Frick hade nog gjort 10 om han har spelat varje match, så att,
Men jag har en bubblare där dock, ja, som vi kan ta då. Johan Bertilsson, Gävle. Jaha. Ifall Gävle grejer en kvalplats.
Det är fint.
Han har ju alltså, vad fan, jag kollade upp det, hans poäng.
Superpoängsnitt.
Ja, han har ju gjort nästan, han kan vinna poängligan.
Alltså är han starkare än vad Lundevall var den säsongen när han gick från Gävle till Elfsborg?
Ja, absolut.
Det är ju sjukt, tycker jag. Sånt jag kan missa. Man ser ju bara att han är ganska bra alltid, men jag tycker inte jag sett han gör så mycket poäng. När varför han kommer målen från?
Nej, alltså det är därför jag har satt han som bubblar och liksom inte riktigt att mena, för att jag måste säga att jag tittar väldigt mycket på just på honom på statistiken där, alltså, jag har inte sett Gävle så jävla. Jag har inte funnit någon anledning att se Gävle, och nu har de bara krampa sig kvar där igen liksom, så att det kanske man borde ha gjort. Men jag har med honom som en liten bubbla där, och sen hade jag med, jag strök honom där nu, jag hade Berget där någonstans för att jag vill liksom dyrka in honom i någon kategori. Det känns ju hemskt.
Du har gjort en egen kategori.
Ja, men jag satt i årets skägg. Jag satt att de får föra in den i Simon där, får dela ut ett pris till han på galan.
Det finns inte en jävel som är närheten av svåran.
Nej, alltså det är mycket snack i Hammarbyket som Stefan Bartans skägg, men det är ju mycket mer friserat.
Nej, det är inte nära. Men jag menar, vem tog vi som guldmålning? Vi tog Berget, det är han som Sportbladets fina tradition på framsidan här guldlaget. Mm. Och så lyckas man ta med fan inte få in han i en enda kategori här, va?
Nej, det var förut svårt att välja vem som skulle guldmålas.
Ja, det jag kan jag tänka
att det var ju så många viktiga spelare avstängda och borta, så det var inte helt enkelt att
Men jag tycker ändå att ni gör rätt. Det rätt liksom. Det kändes som att spelarna köpte det. Rosenberg, någon kommentar om det, och fansen köpte det definitivt, för de gillar ju både Berget och allt skägg. Så.
Rosenberg sa förut att om det är någon spelare som Malmö FF måste behålla, så är det ju Inger Berget. Ja. Så det tyder, han kanske ska in på MVP-listan.
Ja, men då är frågan som har två Malmö-spelare där, och jag hade ju Viland som etta till exempel just då.
Nej, det går ju inte. Var två viktiga ställen. Det var ju förra året var det problemet med Sjölund och Ante Johansson.
Ja, men för mig, jag är team Ante. Jag tycker alltid att Andreas Johansson är viktigare.
Jag gillar honom så fan, men jag tycker att du har varit lite för rosenkindad kring honom under året. Jag har sett en hel del misstag. Jag tycker att han har varit så fullt, alltså jag gillar honom som spelare. Han är ryggraden, men
och
jag tycker
bara,
han är
bara, där har man ju en till spelare som på ren kvalitet. Men han har gjort för få matcher. Men absolut. Ja, hyfsat överens där. Vi får sätta oss och fira lite på det innan vi skickar in det, så har vi gjort reklam för Simon och det här jävla galan.
Talangen har väl också varit viktig för AIK egentligen för den här säsongen. Om man tittar på hans att hans lyft, Alexander Isak har väl ändå gett
att han skulle komma med på
en, att han ska vara given på en lista, men han har nog betytt väldigt mycket för deras säsong. Och som det har varit, det är ju många som har kunnat liksom allt. Mycket har varit på honom, han har klarat av att hantera den pressen. Sen nu nämnde du Ishizaki också. Sådär liksom.
Men jag tycker att namnen vi har där är rätt bra. Vi har Vilande, Elm, Chibiki, Nori, Wiklander. Alltså alla de är jävligt viktiga för sina lag. Men det är lite även frågan, vem fan ska ha det? Det finns ingen som bara så här klockan.
Men vi är ju överens om att den som ska ha det gjorde för få.
Vem fan fick det förra året? Var det Sjölund eller var det Goit?
Sigurd Jonsson är ju det mest givna.
Ja, Sigurd Jonsson är den han skulle ha haft. Alltså.
Och jag måste säga, i år är en kul sak. Det är många fler talanger som är värda att ta upp i år jämfört med tidigare. Förra året var det i princip omöjligt att hitta typ många spelare som
vi hade
som
åtta stycken här.
Det är ju kul.
På den,
ja, det kändes mest som Linus Wahlqvist förra året.
Ja, men då har han spelat många matcher till också. Han har ju spelat, det här är hans tredje säsong.
Han är ju, går ju för fan in på veteranlistan snart.
Ja, jag tror han fyller 21.
Nej, vad fan, ska vi stänga den här nu?
Absolut.
Det känns som vi har suttit
där. Åh, vi är inne på långt.
Vi måste ha gjort över 90 minuter nu, eller? 90 minuter plus tilläggstid.
Inte vi är, och faktiskt bara sniffa på runt 80. Men det jag måste lyfta är väl att jag vet inte om folk har förstått, men det är din sista podd.
Ja, det är min sista tid i poddheten här. Jag har flyttat till USA och kommit in när jag spelar in något med det. Jag drar dit och först jobbar med USA-valet lite grann. Och sen flyttar jag, när jag kommer tillbaka så flyttar jag ganska kort in på. Mm. Så ni får hålla fanan högt. Jönssonligan.
Ja.
Men du kommer ju tillbaka. Ja. Någon gång, hoppas vi.
Ja, om ett år i så fall. Exakt. Men vad fan vad som händer om ett år, det är jävligt långt bort. Ja.
Men, det intressanta är att vi har, det här är 22 avsnittet, sa jag. Mm. Och Lall kallar podden fortfarande för Jönssonligan, när den egentligen heter Allsvenska podden när man söker.
Det står ju för fan Jönssonligan med stora bokstäver.
Nej.
Ja, men det känns
här, kolla. Allsvenska podden under. Det är det man söker.
Det ska bli jätteroligt att du åker iväg till USA för det är såklart, men vi kommer sakna jättemycket också.
Ja, absolut. Det är bara, vi får väl försöka lägga in dig med jämna mullar.
Nej, för helvete, jag ska vara känslig. Jag ska göra ett handtag.
Vi kommer att prata om vad Laul dyker upp och gör ändå lite över.
Jag ska vara hemmaman och bocka paj och göra ett handtag.
Du ska få avsluta med en grej då. Nu är inte han med i den här podden, för jag har inte ringt upp honom eller sådär. Men vi har ju haft en tippare som bytte tidning och gick någon annanstans. Och han slog ju fast här i början av säsongen att Elfsborg skulle vinna SM-guld, och nu hamnar de 19 poäng efter Malmö FF med två omgångar kvar.
Jo, men vad fan. De tog sig i alla fall på slutet, Elfsborg. Ja. Är de 19 poäng? Han tippar fel där med 19 poäng, och så missar han på plus på lite gubbar också.
Ja, vi ska vara sända mot Marcus Vulkan, en fin kille. Men tack för Allsvenska 2016, Laul.
Ja,
vi kommer tillbaka lagom till 2018.
Ja, det är möjligt. Jag har ett sista ord bara. Jag har funderat på det ordet. Man får mycket skit när man skriver här för att man är en kappvändare. Det är dags att ta tillbaka det ordet och säga att vi är stolta kappvändare. Jag menar, om du skriver att ett lag gör en dålig insats för att de är usla en match, och så skriver du att de är bra nästa match när de gör en bra insats, då blir du beskylld för att vara en kappvändare. Då har du ju inte gjort något annat än att beskrivit verkligheten.
Jag håller med. Det är likadant
så att, vi måste ta, ni får liksom det här, jag skickar den här stafettpinnen vidare. Jag är en stolt kappvändare. Nu tar tillbaka det här ordet. Det är inget fel. En bra journalist vänder kappan efter vinden när det blåser i en annan riktning.
Det är lite som att supportarna också kan tänka sig att ibland hylla sitt lag, men även gå emellan utan att bli för.
Ja, det var mina slutord.
Ja, stolt kappvändare. Tack så ni har.
Tack.
Ha det bra. Hej.